Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Välkomna till denna nyhetsveckans special där vi har med oss en gäst från Danmark som väldigt många av våra lyssnare har velat att vi skulle intervjua. Välkommen Rasmus Paludan.
Tack så mycket. Jag är säker på att det här blir jättebra.
Ja, det hoppas vi. Och välkommen Maria.
Tackar, tackar. Det känns finemang detta.
Rasmus Paludan är ju partiledare för det danska partiet Stram Kurs, som vi pratade väldigt mycket om när det var valrörelse i Danmark för någon månad sedan. Berätta lite Rasmus, jag har en känsla av att du lyssnade på oss under valrörelsen.
Det var ju så här att från den 16 april till den 23 juni, då var jag i safe house med danska säkerhetstjänsten. Och då var det mycket avslappnande att lyssna lite grann till eran podcast. Så det tyckte jag var jättebra. Och särskilt var det bra med den här, de här kommentarerna ni hade om Mimi Jakobsson. Det var jätteunderhållande. Jag tyckte det var jättebra.
Ja, kul att höra. Ja, vi gillar ju dig därför att du tänker ju som vi gör när det gäller just islam och muslimer. Men det är ju ingen... Alltså det är ju en rätt farlig verksamhet du håller på med. Du säger att du satt i safe house under hela valrörelsen.
Ja, också flera veckor efteråt faktiskt. Så var det. Och det är ju därför att det hände ju det. Alltså jag var ju rimligen känd i Danmark innan den 14 april. Men den 14 april och i dagarna efter den 14 april, då blev jag ju jättekänd i Danmark. Alltså det var ju under valrörelsen var det ju en tidning som gjorde en undersökning. Vilken partiledare är mest känd, andra mest känd och så vidare och så vidare. Och där var det så att det var bara statsministern som var mer känd än jag var.
Ökänd kanske.
Alltså det beror ju på vem du frågar. Om du frågar dem som begår förräderi mot Danmark, då är det klart, då är jag ökänd. Men om du frågar dem som älskar Danmark, Sverige, Norge och Europa, då är det en skillnad, det är klart.
Rasmus, jag tänkte fråga dig om du vill berätta, vem är Rasmus Paludan och hur blev du politiker, och framför allt, hur kan det komma sig att du pratar så bra skånska?
Ja, alltså jag pratar ju mycket bättre skånska om jag har fått ett par veckors träning, men jag kan säga så här, jag har en skånsk pappa, och som ni säkert vet därför ni känner skandinavisk historia, så är det ju så här att Skåne är ju egentligen dansk. Men det hände det att det blev lite svensk med freden i Roskilde. Och det var ju lite fel kan man säga. Men så jag ska bara säga att jag är ju etnisk dansk på både pappa och moders sida. Men min pappa är alltså från Skåne, från Helsingborg. Och därför har jag ju också skånsk familj. Och därför har jag ju pratat skånska när jag var barn. Så det är därför jag pratar en rimligen skånska. Fast jag har hört från någon att min syster pratar bättre. Jag vet inte om jag håller med. Jag skulle nog säga att jag håller inte med. Men någon gång för 15 år sedan var vi till något kalas i Rå utanför Helsingborg. Och så var det någon käring som sa till min syster, det är så underbart fin svenska du pratar, det är verkligen bra. Och då sa jag någonting på svenska, så sa hon, ja och du pratar ju bra skandinaviska.
Ah. Vilken förolämpning.
Ja, vilken peak.
Ja. Men så det är så det är. Men jag växte ju upp lite norr från Helsingör. Så det är ju nära Helsingborg egentligen. Och sen har jag ju klart gått gymnasiet och så vidare. och pluggade juridik och sen blev jag advokat i 2014. Och sen dess har jag ju jobbat med brottmål som advokat. Och sen har jag också undervist lite grann på universitetet på juridikstudiet. Och det var egentligen det som gjorde att jag blev politiskt aktiv på den patriotiska fronten. Eftersom det hände det i 2015 att det var några danska juridikstuderande som ingav ett klagomål emot mig. Därför de hade läst på min Facebook-profil att jag tyckte att när jag såg en artikel från Gatestone Institute som skrev att nu var det numera många fler våldtäkter mot europeiska kvinnor i Europa, därför det var så många muslimer från olika fjärna länder som kom här och våldtog europeiska kvinnor. Då skrev jag, jag tyckte det var fel och jag tyckte att de som gjorde så skulle inte överhuvudtaget ha lov att vara i EU. Och det var det alltså några juridikstuderande som blev mycket arga över. Så de ingav klagomål och skrev att när han har såna där rabiata åsikter, då ska han inte få lov att undervisa oss. Och jag tänkte att det här är inte särskilt bra, för att de här kommer ju om några år att ha någon sorts befäl där de kommer att jobba med alltså i staten någonstans kanske, där de tar beslut som är viktiga för folk. Mm. Och om de har så liksom, om de är så korkade i huvudet att de tror att man får inte undervisa om man tycker något som de inte gillar, då har vi ett problem i Danmark. Så jag börjar gå lite då till möte med Tryckfrihetssällskapet i Danmark. Och då började då i januari 16 att det var ju hösten 15 när det här hände. Och i januari 16 började gå på de här för frihet demonstrationerna som Grot och andra har. Yeah. Och det gjorde jag då i hela 16, och den 1 oktober 16 höll jag ett ganska berömt tal i Nyhamn i Köpenhamn där jag pratade om vad som kommer att hända. De här utvecklingen pågår fortfarande, alltså att det blir större strid mellan muslimer och danskar, därför att islam och Danmark kan aldrig någonsin harmonera, så det kommer att bli mer strid, mer konflikt, och om inte det här stoppas innan, ja men då blir den alltså resultatet blir så småningom ett inbördeskrig mellan muslimer och danskar. Och jag sa då också det här berömda att våra vägar kommer att bli som floder av blod. Och det tyckte några folk var väldigt förargligt. Men jag sa ju bara, ja men så är krig ju. Alltså krig är vi dödar fienden. Så om fiendens blod är på våra vägar, då är det jättebra. Då har vi dödat fienden. Så är det bara att vara glad av det. Men folk fattar inte alls vad krig är, tror jag. Men det är ju krig. Och i övrigt var det ju också en liten blygsam referens till Enoch Powells tal, som det kallat Birmingham Speech eller Rivers of Blood Speech, den 20 april 1968. Där han pratade om att han kände sig som romern som satt vid Tibern, som nu fylldes med mycket blod. Så, för han pratade ju om i det här talet att Storbritannien kommer att gå åt helvete med den här invandringen, och han hade ju, alltså det blev ju så rätt som ingen, alltså han hade, fick ju mer rätt än man skulle ha trott han kunde få rätt. Antagligen så blev det värre än han hade trott.
Yeah. Det var till och med en underdrift det som Enoch Powell
för. Ja, just det var ju det.
Men Rasmus, kan du förklara för folk vad grejen är med islam? Varför är vi så insnörade på just islam?
Alltså vi tycker ju Danmark ska vara ett land för danskar, alltså etniska danskar och danska judar. Det finns mycket få danska judar. Och så säger vi, om man är adopterad som liten barn av danska föräldrar från någonstans annan i världen, då kan man också vara dansk. Vi säger så här, även om man blir uppenbarligen aldrig etnisk dansk, men vi säger okej, danska judar och sådana där som är adopterade, de kan vara danska också. Och det är därför vi tycker att Danmark är ett jättebra land. Och det har ju blivit ett jättebra land eftersom vi nästan bara har varit etniska danskar intill för ganska nyligen. Och det tycker vi är jättebra, och det är klart att vi har en sån där gemensam sympati för varandra eftersom vi vet att vi är mycket samma. Och det är ju så med människor att de gillar att vara ihop med folk som är ungefär som de själva. Mm. Det är så på en global plan och det är så på en lokal plan. Så danskar gillar att vara ihop med danskar. Och danskar som är jättepatriotiska gillar att vara ihop med danskar som är jättepatriotiska. Och danskar som älskar negrer, de gillar att vara ihop med andra danskar som också älskar negrer. Så det är, så funkar det klart.
Ja, men du, alltså, men det är så här att,
men varför just islam, ja. Rasmus? För det är en del av
islam, två av dem är som den danska. Men det finns några som är mycket mer i kontrast med den danska än vad andra är. Mm. Och då måste man säga att islam är mycket i kontrast med dansk och svensk och västeuropeisk kultur. Därför att vi har ju haft upplysningstiden där vi liksom har den rationella tanken och så vidare. Mm. Och vi funderar på saker, vi har vetenskapen, vi tycker att yttrandefriheten är jättebra, att alla kan säga vad de tycker, och vi tycker våld är mycket dåligt, vi tycker att jämställdheten mellan könen är jättebra, och vi tycker att demokratin är jättebra. Så, fast det sista kan man ju alltid diskutera, alltså jag måste säga att demokratin den har problem, men annars tycker vi det här är jättebra. Och all det strider fullständigt mot vad islam tycker. Islam tycker att demokratin är jättedåligt, därför att det är liksom religiösa chefer som ska bestämma saker. De tycker att yttrandefriheten är jättedålig, därför att det är bara vad som står i Koranen och hadithana som ska vara rätt. Och man får inte säga något som går emot det. Man får inte säga sanningen om sanningen kränker islam. Alltså, allt det här går ju fullständigt emot Danmark och den muslimska kulturen, som är att våld och verbal förnedrelse är jätteviktiga kommunikationsredskap. Det går ju också mycket emot dansk och skandinavisk och europeisk kultur. Vi tycker inte att verbal förnedrelse är särskilt bra. Det är amerikaner som bara har det mål att kränka och förnedra den andra klanen. Så då blir det inte särskilt bra. Så allt det här visar ju bara att islam har aldrig en chans att kunna harmonera med dansk, västeuropeisk kultur. Och islam har inget önske om det heller. Islam vill inte integrera sig. Islam vill bara ta över. Och det är klart, om man har lite hjärna, då kan man ju säga att det uppenbarligen är så, för som vi har pratat om och som ni också har pratat om tidigare, det finns ju egentligen inga länder där islam har kommit och det har blivit harmoniskt och bra med något annat. Nej, det finns länder där islam har kommit och blivit utsmitten igen, och det finns länder där islam har kommit och tagit över. Så det är de två möjligheterna som finns. Mm.
Men du Rasmus, för att jag har ju försökt att prata om detta i 10 års tid nu, och jag blir bara kallad rasist och islamofob, och det är väldigt svårt att övertyga svenskar, och jag tror danskar också, om faran med islam. Vad är det som gör att folk vägrar att se sanningen i vitögat?
Alltså, man kan säga för svenskar är det nog också det att de har, några åtminstone har en liten dålig samvete, eftersom det var så under andra världskriget att Sverige hade en liten speciell roll. Mm. Så jag tror det kanske kan vara lite grann för några svenskar. Det är mycket starkare i Tyskland, det är uppenbart. Men det kan vara lite så i Sverige också. Då kan man säga att i Sverige är det mycket med folkhemmet och att man ska, alltså det är mycket PK i Sverige. Mm. Man måste liksom säga, man kan bara tycka det eller det eller det, men man kan inte tycka det fjärde som Jimmie Åkesson tycker. Nu får man ju säga att Jimmie Åkesson är ju verkligen enorm i. Alltså ni sa ju mycket rätt någon gång att det är ju till och med så att Rasmus Paludan är tuffare än vad Gustav Kasselstrand är. Det var ju det som man kan kalla århundradets underdrivelse. Men det är ju sant. Men vi får ju se på det liksom land och land. Och det är klart att i Sverige, efter svenska förhållanden, då är väl Gustav Kasselstrand rimligen tuff. Men det är klart, vi mäter ju olika i Danmark. Mm. Så alltså, Jimmie Åkesson är inte särskilt tuff i Danmark, måste man nog säga. Alltså, det är ju ganska norm egentligen.
Jimmy Åkesson är ju mesigare än en hon sossepartiledaren ju.
Mette Frederiksen.
I Danmark.
Statsministern, ja.
Ja. Eller hur? Alltså sossarna i Danmark,
ja, ungefär,
är ju tuffare än Sverigedemokraterna i Sverige.
Ja, ja, det är nog ungefär rätt. Och det visar ju bara att Sverige har verkligen, alltså jag kan säga så här i Danmark, att det är nog det normala att så länge folk har det rimligen bra, då vill de ju hellre tänka att Danmark har det ganska bra. Mm. Och det är ju lättare för dem att tro på lögnen så länge de själv har det rimligen bra. Mm. Och det är ju därför det finns så många unga, alltså skolpojkar, skolflickor och folk som är under 25 som gillar vad jag säger. För de vet ju att vad jag säger är sanningen. För om man är över 30, då kan man ju bo och jobba ställen där man inte konfronteras med det muslimska hotet och med det här garbage. Men om man är yngre än det, om man går i folkskolan och så vidare i Danmark, då är man ju tvungen att gå i skola med muslimer. Och då ser man ju när man blir slagen 5 gånger på en månad att allt det Rasmus Paludan säger om hur muslimer och islam är, ja, men det är ju den skönbarliga sanningen. Och det är ju klart, då tycker man ju att alltså de här lärarna, de är till skita i Rasmus Paludan. Han är ju jättebra, för han säger bara verkligheten som verkligheten är. Så jag tror att för många i Danmark är det så att de, så länge att det går att ljuga för de själva om vad som är rätt, då vill de gärna ljuga för dem själva. Mm. För det är ju inte särskilt rart och behagligt att bo i ett land där man vet att det går åt helvete. Alltså om man kan tänka att det går ganska bra, då vill man ju hellre det är klart. Annars måste man ju kanske moraliskt vara förpliktad att göra något. Och vem vill det liksom? Det är inte ganska många som har lust att göra det liksom. Alltså, om man vet, mitt land kommer att gå under, nu måste jag ju göra något. Nu måste jag ju gå ut och använda min tid på att stoppa det här. Alltså, det är inte så många som vill det. Då är det lättare att tänka, ja, den där Rasmus, han det är inte när så svart som han säger. Det går ganska bra. Jag har någon gång för 2 år sedan träffat en muslim och han var vänlig när jag pratade med honom i 2 minuter. Så nu har jag beviset att allt som Rasmus säger, det är bara skit.
Mm. Ja, det är en klassiker. Men vad tror du den stora skillnaden mellan Danmark och Sverige är då? För att vi var ju inne på det här att Jimmy Åkesson är liksom mesigare än eran statsminister.
Jag skulle säga att svenskar är mycket mer auktoritetstrogna, skulle jag säga, än danskar är.
Mm.
Alltså, det är inte särskilt mycket respekt för auktoriteter i Danmark. Mm. Och jag känner att det är ganska mycket respekt för auktoriteter i Sverige. Och det är också, jag skulle säga, det är mycket strängre regler för hur social umgänge funkar i Sverige än det är i Danmark.
Mm.
Det, alltså, nu kan man säga att så mycket vetskap har jag inte om det. Men jag skulle säga att det är nog ganska mycket skillnad där egentligen.
Mm.
Och jag tror också egentligen så är det ju ett större, det här är roligt. Men det är egentligen ett större klassamhälle i Sverige än i Danmark. Och det är ju roligt eftersom Sverige har ju profilerat sig som liksom folkhemmet, socialdemokratins succéland och så vidare. Men den här överklass som man har i Sverige, den har man ju nästan inte i Danmark. Så på det sättet är det också en skillnad. Och då är det kanske så att det är med att cementera strukturerna. Så de som är i stora medelklassen, eller alltså inte överklassen, de är vana att de har inte så mycket att säga om det liksom. Det är något som styr mycket mer få personer kanske. Alltså det är ett intryck man kan få. Om det stämmer vet jag inte, men det intrycket har jag lite grann fått. Så det är lite olika samhällsstrukturer i Danmark och i Sverige. Även om vi är lika på många sätt, då är det här kan förklara varför att det är, alltså egentligen är det bara så att om man inte får säga att något är fel när det är fel, då tar det ju längre tid att korrigera felet.
Mm.
Och det är klart, det är något Sverige lider över. Men en annan sak är ju också att i Sverige har man ju mycket, många fler politiker som tycker att vara svensk är vad som helst.
Mm.
Alltså, och en neger är lika svensk som Emil von Lönneberga. Och så när man har så många politiker som tycker det, då blir det lite fel. Alltså när man har politiska ledare som säger, alltså egentligen kan man säga i 2015 med den stora krisen med kriminella syriska, muslimska garbage-personer som kom till Danmark och Sverige, var det ju den skillnad att i Danmark, då sa man inte kom hit, kom hit. Man sa okej, ni får gå igenom motorvägarna här. Om ni går till Sverige, då får ni göra det, bara vi slipper liksom. Mm. Och i Sverige sa man, åh, kom hit, det blir så jättebra. Ja.
Mitt Europa bygger inga murar, sa våran statsminister.
Ja, men alltså. Så, alltså, det är ju... Jag skrattar inte för det här är roligt, för det är ju inte roligt, det är mycket sorgligt, men det är bara, det är ju sällan man ser ett land begå kollektivt självmord på bara 5 år.
Mm. Så är det så du ser det, Rasmus? Ser du
ja,
att Sverige har begått kollektivt självmord?
Fullständigt. Alltså, alltså om man bara läser tidningen så kan man ju se att det går ju väldigt dåligt i Sverige. Mm. Alltså det går dåligt för kronan, Volvo kan inte komma, alltså de behöver ingenjörer och så vidare, och de ingenjörer som Volvo behöver vill inte komma till Sverige, för det är nu för farligt att bo i Sverige. Mm. Så alltså, det var just en tidningsartikel som handlade om detta. Yeah. Så det är klart, det är ju jättetråkigt för mig också, för att svenskar är ju mig ganska nära, eftersom danskar och svenskar och norrmän är mycket lika. Mm. Och därför tycker jag ju det är tragiskt för svenskarna att det här har hänt så fort också. Alltså jag tycker det är tragiskt det har hänt, men jag tycker det är häpnadsväckande att det har hänt så fort. Men det är ju också det att även på danskarnas situation tycker jag det är mycket sorgligt, därför att vi kommer ju också få problem. Det är ju inte så att om man bor vid sidan av ett land där det går åt helvete, då har man inte, så får man inte själv några problem också. Det är klart man gör.
Mm.
Och vi kommer få problem när Sverige har problem.
Ja, stänger ni Öresundsbron då, eller?
Nu får vi se vad som kommer att hända, men alltså... Det som är förbannelsen, det är en gammal förbannelse som låter så här. I hope you will live in interesting times.
Yeah.
Och det är det som händer just nu. Att det är otroligt spännande och ingen vet vad som kommer att hända egentligen. Men som det ser ut nu kan jag säga att de nästa 3-4 åren i Danmark kommer det gå jättedåligt. För den regeringen vi fått nu gillar ju muslimer lite grann. Det går mycket dåligt. Men det jag hoppas är att de kommer att bråka så mycket i Sverige. Så.
Ja, jag skulle vilja gå tillbaka till det här med valkampen. Och det här vi pratade om, att det är så svårt för vanliga människor att ta till sig hur muslimer fungerar. Och du blev ju då beskylld för att du åkte ut till de här gettoområdena för att provocera. Medan jag har ju hela tiden sett det som att det du gör är att tvinga danskarna att se sanningen. Den som de själva undviker och inte vill liksom veta. Har jag rätt där?
Ja, det är precis så det är.
Berätta lite mer om hur du tänkte runt det.
Ja, alltså det är så här att det är ju många, många danskar som säger nej, när du säger att muslimer gör våld och att de inte är som danskar, då är det bara lögner du kommer med. Så är det inte alls. Jag känner en muslim sedan 2 månader och han är så snäll. Så säger många danskar. Mm. Och då säger jag, ja men... Då behöver ni inte lita på vad jag säger. Nu går jag ut och säger något som är lagligt att säga. Och sen kan ni ju tycka, vad ser ni? Alltså, då kan ni ju göra er egen bedömelse av vad är rätt och fel här. Liksom. Så jag går ut och säger, ja det här är Koranen, det är en skitbok. Eller på danska, den stora luderboken som bara betyder att... Alltså det finns invandrare i Danmark, de använder ordet luder, alltså hora. Som ett skällsord, alltså ungefär som svin eller du är dum i huvudet ungefär. Mm. Så eftersom de gillar det ordet luder som något mycket, mycket negativt, då tänkte jag, ja men det är väl jättebra, då tar vi det ordet som de tycker är jättenegativt och så använder vi det på Koranen. Då är det ju, alltså det är mycket pedagogiskt egentligen, då får de ju förstå liksom att vi pratar, det sättet de formulerar sig på, det använder vi också, så det inte är någon tvekan att de inte tvekar på vad vi egentligen menar. Och det vi egentligen menar är ju det är en skitbok. Så vi går ut och säger det här är skoj, det här är stora luderboken och nu kommer vi bränna den och vi gör lite bacon och sticker in i boken och det blir så kul. Och vi har en ny sportsgren som heter Fem Koran där vi står fem människor och kastar Koranen till varandra och den föll lite där på jorden och jag trampade lite på den men ja, det kan ju hända. Och det är klart, alltså då ser man ju att det finns ju inget gemenskap mellan danskar och muslimer överhuvudtaget. För de tycker det är så fel som det kan vara. Liksom. De tycker att jag måste döda dig. Liksom. Och jag liksom, ja men det är min bok. Jag äger den här boken så jag kan göra med den vad jag vill. Nej men du kränker våra känslor. När du säger att Mohammed han hade sex med 9-åriga Aisha, det kränker våra känslor. Och då säger jag, ja men det är ju sant. Han hade ju sex med 9-åriga Aisha. Mm. Och då säger de, ja men det kränker oss ändå liksom. Så därför får vi inte göra det. Sanningen kränker oss så du ska hålla truten liksom. Annars kommer vi slå ihjäl dig. Mm. Och det visar ju bara att alltså, islam och muslimer har inget att göra här. För de kommer ju bara här till därför att de vill ha våra pengar. Och det är ju den sämsta utgångspunkten överhuvudtaget. Och då såg de var jätterika i Syrien och sa, du, nu kommer jag resa till Danmark och jag kommer bli jättefattig där. Här i Syrien tjänar jag 1 miljon om året. I Danmark kommer jag bara tjäna 20 000 om året. Men jag älskar danskarna och dansk kultur så mycket att jag vill gärna leva resten av mitt liv i fattigdom. Bara jag kan leva i Danmark för jag älskar dem så mycket. Ja. Då vore det ju annorlunda. Då kan man ju tänka att då vore utgångspunkten för en bra harmonisk samexistens vara mycket bättre. Men det är ju inte så det är. Det är ju så att de säger, vi är jättefattiga här i Syrien. Vi hatar danskarna. Vi tycker att danskarna är svin. Vi tycker att danska kvinnor är hora. Vi hatar allt med Danmark. De är bara djur för oss. Men de har jättemycket pengar. Så nu går vi där till Danmark. Vi ljuger för dem. Vi tar alla deras pengar. Och så får vi jättemånga barn. Och då tar vi över landet. Och det blir jättebra för då får vi alla deras pengar. Ja. Så det är så det är. Fast det är klart det sista kommer inte hända. För det kommer inte vara några pengar kvar. För vi har ju bara pengar eftersom vi inte är garbage muslimer. Så det är klart, det kommer inte att hända. Men resten är ju en plan som liksom ger logisk mening. Så det är ju det som händer och det är bara sorgligt att det är så många danskar som inte har förstått det här ännu.
Ja, för att du följer på målsnöret kan man säga. Du var så nära att komma in i Folketinget. Du fattades 0,2%, va?
Ja, alltså ungefär 7000 röster.
Ja. Och varför tog du inte det hela vägen, tror du?
Alltså det är jättesvårt att säga, men man måste ju säga att vi hade bara en dag att förbereda den här valkampen på. För att vi fick veta måndagen, ni har rätt att ställa upp till Folketinget och på tisdagen fick vi veta, nu är det val.
Ja.
Och det var ju svårt och det var ju några av de här kandidaterna vi hittade som var, alltså det var klart, pressen gjorde ju allt de kunde för att skriva negativt om mig. Alltså det var inget som de inte skrev. Alltså de skrev ju bara om de hittade något negativt. Och flera journalister har inte rätt att använda hela rappen bara på att hitta smuts som de kunde skriva om mig. Men jag tror inte att journalister i Danmark skriver bara skit om Rasmus Paludan. Så alltså det där kan vi inte ta för det är bara det ena och det andra tredje liksom. Så egentligen tror jag inte så mycket det var det, men jag tror det var ju några kandidater vi hade som gjorde det ganska dåligt, tyvärr. Vi hade också några som gjorde det jättebra, alltså Helmut Nyborg, Uwe Max Jensen och flera andra också. Men vi hade en som var i, alltså de gjorde ju det såklart, att de försökte ta in kandidater som inte fattade något och utställa dem som total retarderade personer liksom. Och det var en journalist, om man kan kalla honom det, som heter Huxi Back, som tog in en kandidat som heter Pernille, och hon var ju ganska korkad att lyssna på liksom. Och den där intervjun blev sett av alltså hon sa så här, hur vet du allt det här med siffrorna om muslimer? Ja, men det har jag läst i tidningen. Nästa fråga, vilka tidningar läser du? Då svarade hon, ja, men jag läser inget tid.
Oj!
Det blev, ja, och den där intervjun blev sett av 3 miljoner.
Oj.
Så det var kanske inte så bra. Och det var en annan kandidat som skrev att, ja, alltså kvinnor, de fattar inte att islam vill förstöra Danmark. Och lösningen är att de nästa 3 valen får kvinnor inte rösta. Det var nog inte heller så.
Fast det har Ingrid också förespråkat, Rasmus, mer eller mindre, att kvinnor borde ha lite begränsad rösträtt.
Ja, men jag säger ju, alltså förklaringen är, jag säger ju det för att vara lite provocerande, men det ligger en del i det. Och jag menar att rent generellt så har män lättare för att tänka rationellt och logiskt och inte med känslor som kvinnor gör. Och om vi hade tagit ifrån kvinnorna rösträtten så hade vi kunnat rädda våra länder mycket snabbt. Därför att då hade vi inte haft människor som liksom, åh, hela världen, vi ska ta hand om hela världen. Så tänker inte män. Män bygger nationer och kvinnor river ner dem. Det är faktiskt den bittra sanningen.
Ja, men nu var det så tyvärr att det var inte en kvinnlig kandidat som sa det här. Om det hade bara varit det, då hade det varit lite bättre, kan jag säga. Men det är ju som det är. Men alltså, jag vet inte. Men det var saker som var... Så, ja.
Men du, jag vill... En väldigt intressant och viktig fråga som jag gärna vill ställa till dig, Rasmus. Det är vad gäller din... Du berättade ju innan att under hela valrörelsen så fick du sitta i safehouse och även efter. Och jag menar, du är ju... Jag antar att inte du kan liksom gå på krogen i Köpenhamn som du vill liksom och sådär, springa runt på stan liksom, utan att du är ju... Ja, hotad liksom. Men är du...
Alltså, man kan...
Ja. Hur känner du själv för det? Alltså, är du inte rädd att någonting ska hända dig?
Alltså, än så länge har jag ju livvakter kring mig hela tiden fortfarande.
Ja, okej.
Okay. Så jag kan gå på krogen i Köpenhamn eftersom det kommer att vara 4 livvakter också.
Ja.
Men det är klart, det finns ju ställen där det alltså, alltså det finns ju ställen där polisen säger du vill gärna dit, du kan inte vara där.
Okej.
Okay. Och alltså, det finns ju också ställen där det kräver mer än bara säkerhetstjänstens livvakter. Alltså, till exempel var jag ju i Tingbjerg som är ett muslimsk supergetto här i onsdags. Och där var det ju några som kom, alltså 3 muslimer maskerade kom springande emot mig när jag en kort period inte hade någon vakt framför mig. Och då kom de här 3 rinnande emot mig och då fick ju några av de här säkerhetstjänstens livvakter, de tog fram enorma pistoler och riktade dem mot de här muslimerna och sa stoppa, annars då blir vi skjutna. Och det finns ju en video på det också. Så det är ju klart att det är ju en säkerhetssituation som är helt annorlunda än för andra politiker. Alltså det var ju några före detta chefer från säkerhetstjänsten som skrev under valkampen att den här säkerheten som är runt Rasmus Paludan, det är helt unikt. Vi har aldrig någonsin i Danmarks historien haft det så här. Och det enda man kan jämföra med det är det som rör sig kring en amerikansk president när han gör ett statsbesök i Danmark. Det är ungefär samma. Och det är klart, det var ju mycket extremt under valkampen. Nu är det ju lite mindre eftersom det är mindre uppmärksamhet från pressen och så vidare på mig. Men det är fortfarande så att om jag gör ett officiellt framträdande någonstans på någon festival eller någon marknad eller någonting där folk vet att jag kommer, ja, men då räcker ju inte de här livvakterna från säkerhetstjänsten. Då måste ju också den lokala polisen vara på plats. Liksom.
Men är det inte obehagligt, Rasmus? Är du inte rädd?
Nej, jag, alltså obehagligt. Alltså, det är ju så här att om inte jag jobbar politiskt för att stoppa utvecklingen, då kommer Danmark att bli ett muslimskt skitland. Och det är 100% säkert. Mm. Men det är inte 100% säkert att jag kommer bli ihjälslagen. Det är mindre än 100% säkert.
Yeah.
Och därför måste man göra en cost-benefit-analys här och säga att ja, men då måste vi ju göra det där det, vi måste liksom göra så att det där som är 100% säkert kommer att hända om inte jag gör något. Då måste jag göra något och då kan jag glädja mig över att det är inte säkert att jag blir ihjälslagen.
Mm.
Så det är men så varför, jag tänkte.
Men, varför ska just du offra dig då?
Ja, men jag offrar mig ju inte så länge jag lever offrar jag mig ju egentligen inte så mycket. Så jag hoppas ju att jag blir jättegammal. Alltså ni känner kanske Game of Thrones.
Och
där var det ju någon som frågade den här The Imp, Tyrion. Han hade frågat, how would you like to die, dwarf? And then he said, and så sa han så här, at the age of 85, warm in my bed, with a woman's lips around my cock.
Yeah.
So,
yeah, okay.
So, jag tycker vi har samma mål som dvärgen. Va? Det vore bättre liksom.
Yeah.
Men det är klart att det är ju en osedvanlig situation. Det är ju inte särskilt många andra som har det så.
Jag intervjuade Gert Wilders för ett antal år sedan och då frågade jag honom vad han tyckte om att leva så med massa livvakter och liksom som i en bunker alltid. Och då sa han att nej men alltså jag för min egen del så gör det ingenting. Jag har valt detta och jag kunde inte göra någonting annat. När jag väl förstod vad islam går ut på så var jag tvungen att göra det jag gjorde. Men därmed så tycker jag lite synd om min fru. Att hon ska behöva leva så här. För hon har egentligen inte valt det. Och jag tänkte bara skulle ställa. För jag vet att du inte vill prata om din familj. Men alltså rent generellt. Liksom, hur, jag antar att du som så många andra. Har råkat ut för det här. Att vänner och familj tar avstånd. På grund av de åsikter man har.
Alltså man kan säga. Det enda som egentligen har gjort det. Det är min bror. Och det är därför att. Och det här är problemet, att om jag säger någonting nu om min bror, då är det någon skitjournalist i Danmark som kommer att ringa honom och ge honom 3 sidor i tidningen där han kan prata om vad han tycker om vad jag just har sagt.
Mm.
Och det är därför jag kommer inte säga något om min bror, för att jag vill inte vara med att han kan bli känd på att sticka kniven i min rygg hela tiden i offentligheten. Liksom.
Mm.
Så det är liksom orsaken att jag inte kommer att kommentera vad han har sagt. Men det är ju så att han har ju sagt jättemycket skit om mig i valkampen och också efteråt och också innan.
Mm.
Han fick ju en muslimsk mediebyrå att göra en video på YouTube där han sa liksom de värsta sakerna om mig. Liksom. Alltså lögn och lögn och lögn. Liksom.
Men
hur känns det? Det gör det ju lättare eftersom att alltså, då är det ju ganska lätt. Alltså jag kommer inte hålla kontakt med honom. Och då är det ju som det är. Man kan säga, det är ju inte någon muslim som kommer att döda honom för att komma åt mig. Så alltså alla muslimer tycker att han är jättebra. Mm. Så egentligen kan det också vara att han har gjort det här lite grann för att han var jätterädd.
Mm.
Och tänkte, nu måste jag gå ut och säga, jag tycker motsatsen av vad Rasmus tycker. För då är det ingen som kommer om att försöka döda mig för att skada Rasmus.
Nej.
Det kan ju också vara så han har tänkt.
Så kan det mycket väl vara.
Så
jag tror att det Maria fiskade lite efter här, det var om du har något råd till alla de många rädda svenskar och danskar som inte vågar säga vad de tycker om islam av rädsla för att familjemedlemmar ska bryta kontakten. Hur tycker du att man ska tänka runt de här frågorna?
Alltså jag tycker man ska säga det som är bäst för en själv och nationen. Och det som är bäst för en själv och ens folk och nationen, det är alltid att säga vad man tycker om islam.
Mm.
Inte om man gillar islam, då ska man hålla tuten liksom. Men det är klart, om man vet vad islam är och det är skit, då är det bra att säga det. Och det som kommer att hända till sist är ju att det kommer att vara så många svenskar som förstår att så är det ju. Mm. Mm. Så det att någon bryter kontakten i 2019 betyder inte att man inte kan ha kontakt i 2021. Mm. Så alltså, man måste säga till, och då måste man ju också förklara. Alltså, man kan säga så här, och min syster så mycket. Så jag vill inte ha de våldtagna offer här i Sverige. Och därför måste jag säga att det här med muslimer i Sverige är fel. Jag gillar min lillebrorsa på 14 år så mycket att jag vill inte ha han blir våldtagen av en afghansk muslim här i Sverige, som det också händer. Och därför måste jag säga vad jag vet om islam, att islam inte måste få vara i Sverige. Alltså man kan ju säga det så egentligen, att det är kärleken till en svenska familj och andra svenskar som gör att man måste säga det här som det är.
Mycket bra sagt. Vad gör du nu då, Rasmus? Nu är det ju kanske 4 år till nästa val. Hur ska du liksom stärka stram kurs?
Ja, men det är så här att vi har ju fått 2 miljoner om året i partistöd eftersom vi fick så jättemånga röster.
Just.
Och det betyder att jag kan jobba på full tid bara för partiet. Och det är ju jättebra. Mm. Och det finns också 2 andra på vårt kontor som kommer att jobba på full tid. Så det finns 3 fastanställda nu. Så det är jättebra. Och då kommer vi ju förbereda kommunalvalen i 2021. Det är ju där det nästa kommunalval i Danmark. Och jag kan ju gå runt liksom och alltså nu är jag ju så känd att om jag gör någonting då skriver tidningarna ofta om det. Så den här, alltså de hade ju hoppat, de här journalisterna och andra politikerna, att om bara inte jag kom in då kom jag att bli glömd. Men alltså det är inget som tyder på det överhuvudtaget. Nu får vi ju se. Men jag kommer att fortsätta göra det här. Jag kommer också att samarbeta mer med andra rörelser och partier i andra europeiska länder. Så nu har jag också mer tid att göra det. Jag skulle gärna vilja träffa just Gustav Kasselstrand och prata med honom om hur det fungerar. Det var någon som ringde mig från Gerd Wilders parti i Nederländerna för någon vecka sedan. Så det är ju jättebra.
Ingrid, du får förmedla kontakten med Gustav då.
Jajamän, det ska jag göra. Och jag tänker också det. Alltså just att du har så många ungdomar som förstår vad du säger. Så att du har ju framtiden för dig så att säga.
Ja, men det är ju så det är. Och vår ungdomsorganisation kommer att bli jättebra, hoppas jag. För att det finns ju många, många... Alltså, om det bara var män mellan 18 och 25 som röstade, då skulle jag ha fått jättemånga mandat. Liksom.
Ja.
Så vi vet, och det är ju klart att då står vi ju starkare nästa gång redan därför. Liksom.
Ja. Absolut. Ja, men vad intressant det var att prata med dig, Rasmus. Nu ska du få köra vidare i lugn och ro så ska Ingrid och jag sluta pesta dig.
Ja, tack. Men det var bra. Ni kan bara ringa någon annan gång om ni vill prata mer, ja?
Det kommer vi garanterat att göra.
Tack så mycket, Rasmus.
Ha det så bra. Hej då.
Ha det gott.
Hej.